Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag satt tyst jättelänge och min svärmor ställde frågor och han pratade på. Jag bara, till slut bara viskade till min svärmor så han sitter där. Men jag bara glömde, jag bara, vad menar han med avbryta? För då kan man bara, vad menar han? Vad innebär avbryta?
Hej, hej, hallå där kära lyssnare och varmt välkommen till ett nytt härligt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och innan vi går vidare med detta avsnitt som jag lovar är både härligt och känslosamt så måste jag påminna om och tipsa om Barnet går. För jag har förstått att många av er faktiskt missar det eller helt enkelt inte hunnit med. Och det är ju helt väldigt jätteförståeligt för herregud, jag hinner själv knappt lyssna. Anywho, Barnet går är alltså toppen avsnittet som kommer på torsdagar där vi pratar om livet efter förlossningen. Hur ska man egentligen handskas med den här lilla saken som kommit ut och varför mår jag som förälder som jag mår? Alltså, jag kan inte nog betona vikten och hjälpen som jag personligen fått av det här programmet. Ja, för det stämmer. Jag lär mig också sjukt mycket av den här podden. Så missa inte Barnet går, för jag lovar att du kommer finna det matnyttigt och intressant. Nu över till veckans gäst som är en drömgäst för mig, nämligen Marquise Tainton. Alltså ni kommer ju märka det, men energin som kommer ur den här människan är kort och gott underbar att vara i närheten av. Vi pratar såklart massor om graviditet och förlossning i det här avsnittet, men också väldigt mycket om livet, om sorg och om hur man väljer att tackla sina dagar. Det blir mycket skratt och mycket gråt och många starka insikter. Från mitt sovrum, här kommer Marquise Tainton.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Har du alltid vetat att du vill ha barn?
Ja, alltid. Jag har alltid vetat att jag vill ha barn. Always. Det var innan jag ens visste vad jag ville jobba med. Det vet jag fortfarande inte i och för sig. Men så visste jag att jag ville bli mamma.
Är det, för du har ganska många syskon. Tror du att det kommer mer naturligt då om man har fler syskon?
Nej. Om jag tittar på mina andra syskon, jag har ju liksom, alltså vi är ju jävligt tajt i ålder liksom. Det är nästan en varje år.
Mm.
Min storbrorsa fick ju barn först och sen en son och sen är det bara jag och sen har jag en syra som ska ha barn nu, min lilla syra. Mm. Men jag tror inte att det är någon som liksom... Nej, jag tror inte att det har med det att göra faktiskt. Mm. Jag pratade med mina andra syskon och de säger nej, jag ska inte skaffa barn. Och det har väl med olika saker att göra. Dels att vi är extremt oroliga människor, det vill säga rädda för att saker ska hända.
Mm.
Och det kommer från min mamma. Men jag tror också att man är rätt mättad när man har liksom så stor familj.
Mm.
Jag har alltid vetat att jag vill bli mamma, men jag har aldrig känt att jag vill ha så här 7 barn.
Just det. Alltså, inte den här stora familjen som du själv blev dig liksom.
Jag vet att jag inte ville ha ett. Mm. För att jag vet, alltså mina syskon har betytt så otroligt mycket för mig. Speciellt nu när jag blivit vuxen också, där liksom man hänger på ett annat sätt med sina vänner. Men så jag ville i alla fall ge mitt, alltså ge dem syskon, att det skulle finnas i alla fall 2. Men jag har tyckt att det är något härligt med att liksom, sen jag varit barn, att se mammor med sina barn och kärleken från mamman, från en förälder liksom. Så att, ja, jag har alltid velat bli mamma.
Mm. Nu har du ju 2 flickor. Det började inte lika glatt, höll jag på att säga. Det är alltid svårt att liksom så här ta upp en sån här tråd. Men,
Nej, men det är ju klart att det är svårt, men det är också nyttigt tycker jag att prata om. Och det var därför jag också har valt att prata om det offentligt. Jag och min man hade hängt ihop rätt länge. Och jag har ju bara faktiskt varit med en man. Så jag har bara varit sexuellt med Kevin. Och jag använde aldrig preventivmedel. Och sen så var vi såhär, gud, nu har vi hängt ihop rätt länge. Att aldrig kunna bli gravid, det är lite konstigt. Och så började jag, i och med att jag också visste att jag ville bli mamma, blev liksom lite nojig för det. Och så fick vi reda på att jag då hade endometrios. Och att ja, med den tiden som vi har varit tillsammans så kommer vi behöva göra IVF. Mm. Och det kändes sjukt stort. Och det kändes också jobbigt på liksom många sätt. Men främst för att när du vill någonting så mycket, då vill man ha så många livlinor som möjligt.
Såklart.
Och det här kändes liksom som den sista livlinan.
Mm.
Och då började tankarna komma så här, men om det här är sista livlinan, tänk om vi inte kommer att få barn.
Mm.
Tänk om inte det här kommer funka för oss. Vad ska alternativet vara? Och jag vet att man kan adoptera och liksom, det finns massa andra, men jag ville ha biologiska barn.
Mm.
Och så vi började IVF-resan och den hade sina utmaningar och var liksom tuff på sitt sätt. Men om man tittar till den och jämför med någon annans IVF-resa så var den ändå väldigt smidig. Liksom. Jag blev gravid på första insättningen med våran son Marvin. Och var, man bara, äntligen!
Ja.
Och vi gifte oss också den sommaren när jag blev gravid. Bara några veckor efter att vi hade fått reda på det. Men sen, man gör ju oftast rutinultraljudet. Vecka 18 brukar man göra det som liksom tidigast också. Ja, men det är där det brukar ligga i liksom. Men min graviditet låg ju över sommaren, så man sköt det liksom.
Mm, just det.
Till vecka 21, nästan början på vecka 22.
Mm.
Och när vi kom dit och skulle göra rutinultraljudet, och man är så här, nu ska vi veta vad det är.
Exakt, nu ska vi se honom.
Och jag visste inte ens att det var ett rutinultraljud. Jag trodde bara, nu ska vi se barnet, och nu ska vi veta könet, vill vi veta. Alltså, vi pratade inte om att, jag hade inte ens en aning om att RUL stod för rutinultraljud, att det handlade om att man skulle kolla att den har ut, alltså att det att fanns det inte ens registrerat att det kunde vara något som var fel. Men då kom jag ihåg att hon tittade, vet du, när hon började titta lite, när det blir liksom, titta lite för länge, hon blir lite fram och tillbaka med ultraljudsgrejen, och hon har inte den här, du vet, tonen som en liksom barnmorska, läkare, sjuksköterska ska ha. Hon var väldigt sammanbiten. Hon var redan väldigt hård i sin person. Men jag kunde känna i hennes energi att det liksom, jaha,
här
var
lite
tryggt.
Mm.
Ja. Och till slut säger hon bara, jag kan inte se urinblåsan, så jag behöver skicka er vidare. Och jag bara, vidare till vad då?
Mm.
Vi är inte här för att kolla på urinblåsan. I wanna know the gender. Haha, var det serpentin? Det var liksom lite så. Alltså, hon sa ju inte så mycket. De får ju inte säga så mycket. De skickar liksom en vidare. Och då kom jag ihåg att jag bokade tid hos någon annan läkare i panik bara. För man vill få svar liksom. Och jag åkte faktiskt till akuten med min svärmor. Och då kom jag ihåg att den läkaren, man gjorde ultraljud och han konstaterade samma sak. Och att han sa att när det ser ut så här brukar man oftast avbryta graviditeten. Mm. Jag kommer ihåg att jag bara... Jag satt tyst jättelänge. Och min svärmor ställde frågor och han pratade på. Jag bara, till slut bara viskade till min svärmor. Han sitter där, men jag bara glömmer. Jag bara, vad menar han med avbryta graviditeten? Mm. För då kan man bara, vad menar han? Vad innebär avbryta? Mm. Barnet är ju där inne. Barnet lever ju. Vad då avbryta? Och han förklarade, men det kunde liksom inte landa. Jag kommer ihåg att jag bara lämnade akuten och åkte hem. Och mina syskon och min mamma kom hem till mig. Jag kommer ihåg att jag bara satt och käkade spagetti köttfärssås som jag hade lagat. Och jag kommer ihåg att jag bara tittade upp på dem till slut. För att vi just där i vår familj, alla pratar, alla har sina teorier. Du vet, mycket känslor, alla vill stötta på sitt sätt. Och det är fantastiskt. Och jag kommer ihåg att jag bara tittade upp. Jag bara, jag dör hellre än att avbryta min sons liv. Det finns inte på världskartan. Det är omänskligt. Ska jag... Du vet, och då börjar man också tänka på vad man hade velat. Det hade varit, om jag kom hit och Gud, universe, hade bestämt att barnet lever inte. Okej, men att jag ska bestämma det. Mm. Nej, jag kommer aldrig göra det. Det var det enda jag sa. Jag kommer aldrig att göra det. Och då sa de att det skulle typ ta 5 dagar att jag skulle få träffa specialist. 5 dagar? Jag bara, nej. Jag kunde inte sova hela den natten. Och på morgonen så ringde jag till fostermedicin dit man åker och ska få träffa specialister. Jag bara, jag måste få komma idag. Det måste finnas en tid för mig idag. Och då var de, men det finns om du kan komma nu om en timme. Jag bara, väckte Kevin, gotta go. Vi åkte dit, de kollade. Alla konstaterar ju samma sak, att njurarna är inte utvecklade på rätt sätt. En är bara systor och den ena typ är bara för stor liksom. Mm. Det är fel liksom. Och effekten av det gör då att man kunde se mycket vätska i buken på Marvin, och det betyder att njurarna kan inte transportera alltså urinet, så att det fastnar och därför ser man inte urinblåsan. Och ibland kan njurarna på pojkar som är i magfoster så där vara, de utvecklas långsammare, men det kan liksom komma i kapp. Alternativt att det kan vara något fel i kromosomerna. Så det man bestämde då var att man skulle göra att man antingen tar prov i fostervattnet eller på moderkakan. Och jag hade moderkakan fram till, och så då stack man ner en jättelång nål i magen och så tog man prover, och sen fick man gå och vänta i nästan en vecka på att få de här provsvaren. Och när de ringer så är provsvaren bra.
Okay.
Och då får man ju hoppa av det.
Ja, såklart.
Och så säger jag, kom tillbaka om, vi bokar in en tid om typ 3 dagar, och då ska vi se om liksom om det har växt till sig, för de växer ju ändå så pass snabbt när de är i magen. Men när vi kom tillbaka då sa de det, att nej, det har inte växt klart, eller det har inte växt till sig, det ser fortfarande samma ut. Och då sa de ju att beslutet är ju ert, i hur ni vill göra, men så här är läget. Så de säger ju bara vad läget är, men att vi ska fatta beslutet. Och jag kände hela tiden att jag kan inte fatta det här beslutet. Det var så sjukt, för jag kunde komma på mig själv att bara be till Gud om att jag skulle komma på ultraljudet och att det inte skulle leva, för att jag vill inte.
Nej, just det. Så du slapp ta beslutet själv.
Så att vi skulle slippa bära det här beslutet. Och hur, du vet, man är så här 29-30 år ska man, och varit tillsammans, och man har inte stött på problem ens i närheten. Nej. Tänk om jag säger någonting som han säger okej till. Alltså, det var så mycket, otroligt mycket tankar. Och mina föräldrar lyckades boka någon tid. Alltså, jag tror att mina föräldrar ville hjälpa oss att få det bästa underlaget för att kunna fatta beslutet. Och de hjälpte oss att boka en tid hos några så här superspecialister i Uppsala som vi träffade. Och det var första gången som jag verkligen fick förklara till mig varför det är som det är. Vad konsekvensen, vad effekten. För man tänkte alltså, men han lever ju där inne. Om han kommer ut kan vi hjälpa honom. Men efter att vi hade varit där och de var så här, okej, men njurarna är inte utvecklade. Så barnet kommer behöva en njurtransplantation. Men effekten som det ger är att det inte finns fostervatten. Fostervattnet klämmer barnet. Barnet är mjukt. Om det ens kanske överlever i din mage till vecka 27. Då kommer barnet att inte ha ut, alltså den kommer inte se frisk ut. Den kommer behöva vara på sjukhuset i kanske 3 år. Och Den kommer nog med största sannolikhet inte att överleva i och med att fostervatten inte finns ens till vecka 27. Mm. Och den kommer inte ha utvecklat andning, för barnet, fostret behöver ju vatten för att utveckla andning. Det blev inte lättare, men det blev mer, alltså att man kunde typ acceptera. Det är svårt att sätta ord på, men man kunde liksom, okej, vi har inget val, även om vi måste göra ett val. Och då ringde vi ju till fostermedicin i Stockholm och sa att vi har bestämt oss att vi ska avbryta graviditeten. Och sen några dagar efter det, då fick jag komma in. Jag fick slå mig in för att få göra det så fort som möjligt. I och med att ju längre tiden gick, ju mer växte han. Och han var ju rätt stor. Och då fick man ju, det är ju nästan som en abort liksom. Eller inte, alltså, jag har aldrig gjort en abort tidigare. Jag visste inte att det var same thing. Men man får ta den här tabletten som gör att graviditeten stannar upp. Mm. Och det som det egentligen gör är att det gör att livmodern slappnar av. Och barnet har inte utvecklat tillräckligt med liksom muskler för att vara som när man har en vanlig förlossning. Att klara av och stå emot det. Så då kläms barnet egentligen i livmodern. Och det är så egentligen barnet slutar leva. Liksom. Mm. Och sen efter 2 dagar fick man komma in. Och då satte man igång med så här, precis som när man gör tabletter. Just det. Så det var en 9 timmars lång förlossning. Man kunde ju ta alla smärtstillande och allt som gick, för att man behövde inte ta hänsyn till barnet. Men alltså, jag pratar så sällan om det så här djupt. Men det är ju det mest omänskliga jag har gjort i mitt liv. Att jobba så hårt för att bli med barn och att sen bestämma som förälder att avsluta det barnets liv. Att förvänta dig liv. Och liv, döden är en del av livet, absolut. Men det har liksom sitt circle of life. Att vi ska växa upp, vi ska leva livet och bli gamla. Det här barnet fick inte ens komma. Liksom, förstår du? Jag tänker ofta på honom när jag tittar på mina egna barn. När Liora Shadej springer runt och leker. Att så här, hur gammal hade han varit nu? Och vilken dynamik det hade varit om de hade haft en bror. Alltså, du vet, man tänker jättemycket på det. Och jag kommer ihåg när han, i och med att jag inte hade fött barn innan, så visste ju inte jag hur det skulle kännas eller hur det skulle vara. Och jag kommer ihåg att min mamma har ju fött sju barn. Och när hon var med mig hela tiden, min mamma och min syra och Kevin var också där, men de var liksom där för oss. Och jag kommer ihåg att jag måste gå på toa, och jag såg på hennes blick, hon bara, måste gå på toa? Och jag hade ju inte ätit på liksom flera dagar. Det fanns inget att gå på toa. Vänta, jag ska hämta sjuksköterska, jag ska hämta henne. Och jag bara, nej, jag vet inte om hon ska vara med mig när jag går på toa. Men någonstans kände jag ändå. Och jag kommer ihåg att när, i och med att barnet inte var så stort, det gjorde ont, men jag kunde ändå känna barnet. Det var så konstigt, jag kunde känna honom när han kom ut. Och jag ville så länge, eller liksom från att vi hade bestämt oss att han bara skulle lämna min kropp, så att jag någonstans kunde få komma vidare i något som vi kände som vi bara stod still i. Men när han också var på väg ut, så ville jag inte att det skulle ta slut. Nej. Det var så knäppt. Och jag kommer ihåg att när han kom, att jag bara skrek. Det enda jag kunde skrika var förlåt, förlåt, förlåt. Och att man ska ändå, man känner liksom skuld, även om man inte kan påverka. Jag vet inte om det liksom är moderskänslan, eller jag vet inte vad det är som gör att, alltså du vet, man kan inte ens förstå det. Det är bara så otroligt stort och jättekonstigt, och ändå, alltså det var bara så knäppt. När jag tänker tillbaka till det, så bara, vad gjorde vi? Alltså du vet, vad gjorde vi? Hur kunde det ens, hur har vi ens gjort det här? Hur kan vi ha gått igenom det? Och samtidigt har allt det gett mig så otroligt mycket i livet och format mig till den människan som jag är idag. Mm. Jag ser på människor på ett helt annat sätt. Och det kan låta klyschigt, men det är verkligen så. Och saker som jag någonsin har sett som problem är inte problem. Och det var en känsla som var väldigt dominant i förlusten av Marvin. Att vi tror att vi har kontroll, men det som vi har kontroll över är bara skitsaker. Mm. Jag väljer vad jag vill jobba med eller vad jag vill ta på mig. Man bara... Det fanns inget, inga pengar i världen, ingen... Vem jag än kände, allt det där som man tror spelar roll, it did not matter. Alltså det, jag kunde inte göra någonting med det. Jag kommer ihåg att vi satt i soffan, jag och Kevin, och bara insåg att vi kan inte göra någonting. Det spelar ingen roll hur mycket vi ber till Gud, det spelar ingen roll vad vi gör, vi kan inte göra någonting. Vi måste bara, vi kommer behöva leva i det här resten av vårt liv. Det här kommer bli en del av oss och något som vi tar med oss resten av livet. Mm.
Jag läste på din blogg när, att det är ju verkligen någonting som ni bär med er hela tiden.
Hela tiden.
Som alltid är närvarande.
Hela tiden. Mm. Vi tittade ju inte på honom när vi födde honom. Mm. Och det bestämde vi tillsammans. Vi resonerade att vi skulle bli för rädda. Och det skulle vara för svårt för att gå vidare. För att faktiskt skaffa flera barn. Om vi skulle kolla på honom. Min mamma är ju... Hon är en väldigt stark kvinna. Så att hon var ju med oss. Och hon, jag kommer från Marocko. I vår kultur när någon går bort, då tvättar man kroppen och man ber. Och, så min mamma hade bett dem om ett rum där hon hade gjort jättefint. Hon tvättade hans kropp och hon höll om honom och hon bad för honom. Och så tog hon bilder på honom. Så vi hade ju inte sett honom för den första gången, för kanske... I mars det här året, då såg vi liksom honom första gången. Och när vi såg honom nu, då var första gången som jag... Jag kommer ihåg när vi satt i bil. Hon ville vara med oss när vi såg de här bilderna. Så vi såg dem tillsammans med henne och min pappa. Och först fattar man inte. Och ju mer man tittar så ser man likheterna i de barnen som man har. Och det har alltid varit verkligt, men det blev verkligt på ett annat sätt. Och jag ångrar ingenting, men jag kan inte ljuga för mig själv att ibland kommer känslan i kappen att man borde kanske ha hållit om honom, eller förstår du? Mm. Jag var för rädd för det. Det som hände var för stort. Och jag vet att jag tänkte på det också nu när John Legend och hans fru, de förlorade ju också sitt barn nu. Typ i samma period. Och att se henne när hon höll ju i sitt barn. Då kommer också de där känslorna och tankarna av att... Som att man har så avvisat honom. Men det var inte det handlade om. Men man kan inte undgå att ändå... Man kan inte ljuga för sig själv om känslan är där. Sen så får man någonstans lära sig själv att leva med de besluten som man har fattat. För att det var i en annan situation än den situationen som jag är idag. Mm. Hade jag haft två barn och det hände, så hade jag agerat helt annorlunda. Liksom. Men man tänker på honom minst en gång varje dag. Och det är inte ens kort, det är oftast långt. Man åker förbi hans gravplats och... Ja, men han kommer upp på så många olika sätt. Och han är ju en del av ens liv hela tiden. Han är liksom som en kompass när man påminner sig själv om vad som är viktigt. Vad man ska lägga sin tid på. Så att han ger ju mig och oss och min familj någonting varje dag. Även om han inte fysiskt är här med oss. Och han har ju gett mig Liora. Och han har ju gett mig Shadei. Han har ju liksom... Jag kunde inte ens bli gravid. Och han, efter honom så har det bara... Pop till ett barn, pop till ett barn. Så att han är ju där hela tiden. Och man, nu när man har sett honom så ser man ju också honom hela tiden i de barn som man har idag.
Wow. Hur gick tankarna från att ni liksom... Nu är det så här, men nu vill vi försöka skaffa ett annat barn eller bli gravida igen.
Vi pratade om det redan när jag var gravid med Marvin. Alltså när vi liksom, när vi visste att vi skulle föda Marvin, liksom, att Marvin inte skulle komma till oss på det sättet, då pratade vi om det. Och jag kommer ihåg att Kevin var ju väldigt mycket så här, vad som känns bäst för dig. För det är ju jag som är fysiskt gravid. Ja. Och jag kände ju att rädslan låg här, alltså den låg så nära. Och att ju längre tiden går, jag behövde liksom put my mind på någonting annat. Mm. Det här är något som, alltså, det är inte ett brutet ben och sen ska det brutna benet läka. Mm. Det här var något man skulle leva med hela sitt liv. Så jag var bara så här, jag måste lägga mitt fokus på något annat. Men jag ville inte pressa Kevin och Kevin ville nog inte pressa mig. Så vi bara satt ner och jag frågade honom, svara bara på vad du vill. Vill du, för det skulle innebära IVF igen. Mm. Vill du försöka bli gravid igen eller vill du vänta? Och jag har respekt för båda delar. Och han ville försöka igen. Och det ville jag också. Mm. Så att jag ringde till IVF-kliniken innan och bokade tid. Om att, för att det tar ju tid innan man liksom kan få komma dit. Och då så sa de, ja, men de tog emot det. Och sen så födde jag Marvin. Och sen tror jag efter 2 veckor ringde jag dem och ville veta så, okay, men vad behöver hända med min kropp för att vi ska kunna dra igång processen igen. Och då var de så, vi tycker att du ska sörja färdigt. Jag bara, lyssna på mig, vad du nu än heter på andra sidan. Det här är min resa, inte din. Det här är min känslokropp och det här är min kropp. Du behöver inte tala om för mig vad jag behöver, det klarar jag bra själv. Okay? Jag ringer dig nu för att fråga, vad behövs fysiskt för att jag ska kunna göra IVF igen? Ja, men jag vill inte höra vad du säger. Jag vill att du ska lyssna på mig bara. Okay? Jag var så arg på vården då. Ni hjälper inte mig när jag säger vad jag behöver, men ni vill tala om för mig vad jag ska behöva. Bara gör som jag säger till er. Det här är min rätt. Gör bara som jag säger. Ja, okej. Men sen behöver komma igång. Jag bara, perfekt. Men sen kom igång direkt. Alltså jag födde honom, sen var jag inne i menscykeln. Så jag födde Marvin i september. I november började vi med IVF. Och i början på december blev jag gravid med Liora.
Oh, wow.
Så det var ju snabbt. Och det var ju sjukt läskigt. Alltså, jag köpte ju Doppler. Men jag hade fantastisk barnmorska. Hon mötte mig exakt i det och där jag var. Bara att hon sa till mig, om du vill göra ultraljud, då kan du bara komma hit. Du bara ringer, säg ditt namn, så bokar de in dig, så får du komma hit 2 minuter och så kan du få slappna av. Så
att Gud, vad skönt.
Hon var grym på det sättet. Och sen med det som man var ju rädd. Mm. Men i och med att jag hade varit så rädd för att jag inte skulle bli med barn med Marvin, så njöt jag liksom aldrig riktigt av den graviditeten. Jag var hela tiden rädd. Och så hände någonting. Och det jag lärde mig av min resa med Marvin, det var att celebrate lives, alla stunder i livet liksom. Så jag njöt hela IVF-processen, alla steg, och att det hade gått bra. Och jag blev gravid och firade det. Och varenda, alltså, jag verkligen njöt bara av att vara gravid med Liora. Jag jobbade inte. Jag bara var med henne, chillade med min mage. Och bara, du vet, tog det sjukt lugnt. Och bara verkligen njöt av att jag skulle få bli mamma. Och sen kom de där stunderna när jag var rädd. Och då hittade jag liksom, okej, men jag måste ha en doppler så jag kan lyssna på hjärtljudet. Jag hade det här samspelet med barnmorskan. Och vissa gånger var det ju värre. Jag kommer ihåg att resa till Marrakesh någon gång och käkade sushi. Och så fick jag värsta noja. Tänk om det är några bakterier, så händer någonting. Och bara, du vet, blev helt nojig. Och så kommer jag ihåg att jag frågade, är den här laxen färsk? Frågade jag dem. De bara, ja. Så jag bara, så säger jag till honom på arabiska, men ni har inte ens lax här. Finns det ens lax i Afrika? Skojar du med eller? Hur fan kan det vara färsk? Och så börjar jag. Så det blev ju att man också skrattade åt sin oro. Man fick distans till det. Men jag njöt verkligen av att vara gravid med Liora. Varenda sekund, varenda minut, varenda, du vet. Och jag hade min doppler, jag och Liora, det var liksom vi som hängde. Bara kunde vakna på natten, så bara på med headset, så här skönt. Och så lyssnade jag på henne, well, your heart is beating baby.
Oh, vad mysigt, vilken närhet liksom.
Det var en fantastisk graviditet. Fantastisk graviditet och det var en snabb förlossning. Och det var också en sån sak att det är en sak att föda ett barn som väger 1 kilo och ett barn som väger nästan, eller mer än 4. Men det var ju fortfarande samma verkar. Så det är ju den här, när den ungen ska komma ut. When it starts burning. Det var ju det som var annorlunda. Så jag kände mig ändå att jag hade kontroll. Mm. Vilket också gav mig lugn i förlossningen och i graviditet. Jag hade liksom... Jag hade varit gravid rätt länge då. Liksom.
Ja, verkligen.
Nästan 6 månader med Marvin. Paus en månad. Hoppade över. Tog en liten vattenpaus däremellan. Och sen on it again. Jag började räkna på månader jag hade varit gravid jävligt länge. Så jag är jävligt duktig på det där med att vara... Fan, jag skulle kunna bli en barnmorska, tror jag. Men det var en fantastisk graviditet med Leora. Det var grym.
Fan vad skönt.
Mm, det var grym.
Hur satte det igång förlossningen?
Jag var lite trött på morgonen. Jag mådde lite illa. Och sen kände jag... Och då var jag så att jag måste sova. För jag, eftersom jag inte jobbade med Leora, nu sover jag lite. Så skulle jag sova och då började jag känna... Jag visste inte vad en värk var. Men någon hade sagt någonting som mensvärk. Jag bara, det här har jag inte känt förut. Och det var typ 10 dagar innan. Jag bara, okej, undrar om inte det här. Så vi började tajma det. Men det var ju fortfarande... Det var inte jobbigt. Det var så här, okej, ska vi spela Yatzy nu? Bada lite. Kolla lite på Entourage. Jag blev sugen på pyttipanna. Kevin gjorde det åt mig. Och sen efter några timmar gick slemproppen. Mm. Kevin var den som var stressad. Jag ska ringa KS. Jag bara, okej. Så ringer han. Hennes slempropp har gått. Då säger hon. Men då kommer hon nog föda inom det här dygnet. Liksom. Han bara... Okej, de tror hon föda idag. Jag bara, okej. Och så han fortsätter tajma. Känner du någonting nu eller? Men sen när klockan blev typ, vad kan den ha varit? 7. Ja, då vi hade legat i soffan. Jag bara, kan vi gå till sängen? Det är så tungt, du vet. Och vi har så låg soffa. Jag bara, kan vi gå till sängen? Han bara, så han la sig i sängen. Så ska jag klättra upp. Vi hade ett hög säng då. Och då gick vattnet.
Wow.
Jag bara, jag tror mitt vatten gick. Jag bara, så gick jag in på toa, jag bara, alltså det bara rinner här. Han bara, okej, älskling, vänta, jag ska ringa BB. Och så medan han ringer, han plockar, jag bara, ser hur han, jag sitter på toa, han bara drar i grejen. Ska packa lite här, vad vill du ha på dig? Och så ringer han till dem och de bara, vi har inga platser på KS. Han bara, men säg bara. Hon bara, men vi har inga platser här, men det finns i Södertälje. Han bara, Södertälje? Jag bara, då kickade det in för mig. Södertälje? Jag har inte åkt till någon jävla Södertälje. Och då började mina verkar bli liksom tajtare. Det blev från att vattnet gick. Och så stressade vi ut i bilen och jag ringer min mamma och hon vill vara med. Mm. Och jag bara, nej, du får inte vara med. Jag ska föda barn med min man. Jag vet inte, du ska vara med. Jag får inte första skolan. Hon bara, då kommer inte jag. Jag bara, va? Jag bara, okej, men du... Va? Så jag går och satt i bilen till Södertälje. Och jag skrek till Kevin, vi ska inte åka till Södertälje. Och han bara, nej okej, sätt dig i bilen. Jag bara, okej. Så att då andades med min mamma. Jag tänker, mamma kan ändå, hon har fått 7 barn. Och sen, så när vi... Istället för att åka rakt fram till KS och svänga, han bara, det går snabbt till Södertälje. Jag bara, alltså, det tar ju den tiden det tar. Och om det är trafik, om jag föder det här barnet, jag kommer döda dig, Kevin. För du kan inte hjälpa mig med det här. Jag bara, du är mer stressad än mig. Jag behöver någon som är lugn. Jag är redan och då kan inte du också vara. Vi behöver tranquilo. Och han bara, okej, älskling. Så han bara, nu är det bara 10 minuter kvar. Så han gjorde så här nedräkning i bilen. Och jag pratade med min mamma. Hon bara, andas, ingen fara. Okej. Så kommer vi fram. Och när jag ställer mig upp, jag hade så här gråa sweatpants. Jag hade köpt så här, du vet, nya Birkenstock tofflor. Förberett mig nu. Så när jag kliver ut, då är det som att vattnet går igen. Så det ser ut som jag kissar på mig. Jag bara, jag måste byta byxor och trosor. Han bara, va? Nu, du ska gå in. Och jag bara, jag går aldrig in så här. Packa ur mina byxor, packa. Han bara, gå bara. Jag bara, ska jag gå in så här, vet du hur det känns för mig? Han bara, snälla älskling, gå bara. Jag bara, du vet när man ska gå med blöd. Alltså, det är hemskt, det är förnedrande. Jag bara, och mitt exmamma, hon var alltid så här, Marquis, varje gång jag går ut från dörren, jag byter trosa och byter sig, ätsar sig fast hos mig. Om olika händer, de klipper kläder, jag är ren i alla fall. Så när jag står med smutsiga trosor, jag bara, det här är pinsamt. Vad ska de säga om mig? Så vi åker upp för hissen, klockan är kanske halv nio, kvart i nio. Mm. Och de ska ha så här skiftbyte. Så det kommer in en barnmorska. Ja, får man hela den här, du vet, för jävla klänning. Kan man göra den lite sexy?
Det hade faktiskt kunnat gå att göra lite snyggare.
Alltså lite.
Någon kul färg i alla fall.
Ja, men i alla fall. En snygg skjorta kan de hjälpa. Mer än att det här man bara ska få hospitalize. Som att man ska in på liksom, låsas in på något. Nej, bara.
Okay. Man ser ut som en mental patient.
Exakt. Jag bara, okej, okay, in där. Hon bara, ah, det är ditt vatten som har gått. Ja, ah, de kollar hur öppen jag var. Jag kommer in, jag är öppen 7. Jag bara,
wow.
Det här med epiduralen, inte det vid 8 gränsen går. Så jag går och bara, Kevin, jag vill duscha varmt. Och jag vill ha epidural, okej? Okay? Jag har hört om det här finska. Jag bara, bitch, I don't want to crack open, okej? Okay? Det är viktigt för mig. Hon bara, har du förlossningsbrev? Jag bara, ingenting. Kom bara ihåg det här. Guida mig. Finska greppet eller vad det heter. Jag vill duscha varmt och epidural. Hon bara, okej, okay,
fyra, okay, saker.
Fyra saker. Jag vill inte ha någonting mer. Viktigast av allt, och så hade jag pratat med preppat Kevin, du vet. Ja, och det är viktigt för henne att ni guidar henne. För det jag har sagt då, glöm inte bort det, Kevin. Glöm inte bort det. Viktigt att ni guidar henne. Ställ inte henne frågor, för hon vet inte. Bara guida henne, jag bara, okej. Okay. Och då har jag renoverat Södertälje. Så det är ju fortfarande den här gamla delen. Och det nya är där på andra sidan, paradiset. Men vi är fortfarande i den gamla. Så de tar in mig i en dusch. Så jag börjar duscha. Och vattnet bara stiger. Det rinner ut. Nej. Jag bara... De bara... Ah, det går inte att duscha i den här duschen. Och den andra är upptagen. Jag bara...
Nej.
Va? Det här var det enda jag... Okej, okay, så de tar in mig i det här rummet. Och, alltså jag var öppen, det var dags liksom. Jag kände att det tryckte. Sen hon bara, vill du sitta på den här... Jag bara, fråga inte mig frågor.
Just det.
Guida don't ask me shit, I don't know. Jag vill bara andas mig igenom det här, okej? Okay? Viktigt för mig, epidural. Hon bara, ja men du närmar... Det är 8, då måste du skynda.
Ja, precis.
Jag hämtar narkosläkaren and get shit done. Alltså... När hon skulle sätta den där sprutan i ryggen på mig till slut. Jag tittar på Kevin. Och jag håller i honom så hårt, stackaren, i hans hand. Och jag bara, det gör så jävla ont. Och jag hör att de pratar, men jag ska inte höra vad de säger. Och jag tittar på Kevin. De ska ge mig epidural, okej? Okay? Och han bara, okej. Han försöker säga till mig att jag ska andas. Jag vet, de säger att de gav mig epidural. I don't know.
Men du tror inte det.
Ja, men jag tror inte det. Och sen bara säger hon till mig, okej, okay, Marquis, du ska lägga dig på sidan. Vi föder det här barnet på sidan. Jag bara, girl, I'll do whatever you say. Mm. Okej? Okay? Och jag lyssnade på henne. Och sen säger hon, okej, okay, nu är vi nära. Och jag kommer ihåg att jag skrek. Jag bara, det brinner. Det brinner. Och hon bara, ja, det ska kännas så. Jag bara, varför har inte någon sagt det innan? Ja. Så att man i alla fall har de här...
Just det, de här hållpunkterna liksom.
Alltså det, ja. Milstolparna, okej. Okay. Först kommer verkarna, sen ska vattnet kanske gå. Och så du vet. Så att man vet när den här känslan kommer, this is normal. Mm. Då vet man, nu är det nära. Man ser ju, om man löper mållinjen, då vet man, nu är vi nära. Sen kommer det göras huvud ut. Och då, det var något som jag var lite rädd för. Alltså, tänk om hon fastnar navelsing, alla de här grejerna. Så när huvudet kom ut, då säger hon så här. Då var hon lite stressad barnmorska. Så hon bara, kommer det en till krystvärk? Jag bara, där är vi där igen. När de frågar mig frågor.
Frågar dig om det kommer?
Det fan vet jag. Så jag blir bara rädd och tänker, let's push this baby out. Det är inte så långt kvar nu. Så jag säger till henne, ja. Och så försöker jag krysta på ingenting. Vilket är omöjligt. Så då tror hon att krystvärkarna har gått ner.
Just det.
Så nästa krystvärk som hon då kan se kommer, då drar hon Leora. Mm-hmm. För hon bara, let's get her out. Mm-hmm. Så jag fick ju rätt hög bristning. Liksom. Jag fick ju grad 3 av 4.
Okay.
But I don't care, I was just happy. Hon bad ju om ursäkt 10 gånger. Jag fattade inte. Jag bara, älskling. Hon bara, brorsan, det är lugnt. Leora är här, hon ammar. This baby is out, let's go. Va? Vi ska ta med henne hem, hon ska åka bil. Va? Mm-mm. Jag high-fivade med henne. Hon bara, känns det okej? Okay? Jag bara, det epidural. Det. De tog ut moderkakan. De höll på med akupunktur. Jag var bara, da-da-da-da. Leora is here. Alltså jag var bara happy. Och sen så körde de in mig på operation. Det var då jag insåg, girl, det här kanske är
just det.
Worse than I think. Mm. Och jag, alltså, vet du, när jag rullade in där på operation. Jag hade ju typ gjort nymo bara några dagar innan. Mm. Och så säger den ena läkaren, men jag såg ju dig på tv häromdagen. Jag bara, yeah bitch, and now you're gonna see this shit right here. Laga det här som jag lagade mat. Och alla bara, jag kommer ihåg, alla bara garvade. Alla bara garvade, de bara bedövade mig. Så de så här, du vet såna här sjukhuslampor med, som är så här i stål. Så det är som spegel.
Just det.
Så de ska operera mig i den här... Lampan är här. Jag bara, girl, I can see everything. I do not want to see that pussy crack open. Nej. Jag gillar mitt underliv. But today we did not want to see that shit. Och de bara, okej. Så de rullade bort det. Och sen så, då ser du upp mig. Mm. Rätt bra liksom. Och sen fick jag gå upp på narkos. Du vet när man har fått så här mycket lugnande och grejer, och så ska det börja gå i kroppen. Så jag känner mig såhär tjackig. Jag bara skakade. Jag bara, till den här läkaren, jag brukar känna lite skakig här uppe. Han bara, det är lugnt, det fixar jag. Jag bara, okej. Ja. Han bara, här får du spruta.
Men jag bara,
det här känns bra. Jag bara, nu kommer lugnet. Men så att, alltså, det var en snabb, det var en bra förlossning. Mm. Alltså, mitt fokus var ju bara på att Leora skulle komma ut. Mm. Alltså, mitt fokus
på ett levande
var inte ens,
barn, ett friskt barn. Liksom.
Exakt. Mm. Jag kommer ihåg att hon hade så här för högt eller låg gulsot någonting.
Just det.
Jag bröt ju ihop då.
Ja.
Kevin bara, men det är ingen fara, säger de. Jag bara, det är alltid fara. Det kommer bli det värsta. Vi har inte turen att få det mildaste. Det kommer
just
bli
det.
Hon hade så mycket fosterfett i öronen. Så jag bara, ja, det är klart. Här ska ungjäveln komma ut och vara död. Vi fick ju komma tillbaka dit typ två gånger. För att hon inte reagerade på de här testen. Men man var ju så väldigt nojig i början. Och jag är ju fortfarande med mina barn. Jag märker att om det är... Visst, nu är jag lugnare om de är förkylda eller sådär. Men du vet, man sitter och kollar på tv och de hostar... Måste gå och kolla. Kan du gå och kolla vad med de hostar? Bara. Nej. Så att allt med Marvin och, alltså, jag hade nog varit orolig ändå, men man känner ju situationer och stunder att det är liksom okej. Okay, det kommer vara med mig hela tiden. Nu hade de gjort någon röntgen på Shadei för att ja, och då hade de hittat en blåsa i hennes lever. Då bröt jag ut. Det var bara vätskefyllt, man kan ha det. Min brorsa är läkare, han bara, det är ingen fara. Jag bara, nej, vad gör man med det här? Hur håller man koll på det här? Ska vi boka tid? Så jag har ju det där liksom i mig, men det blir ju bättre och bättre. Och jag tror att livet blir ju faktiskt till slut vardag. Och livet går liksom vidare även om någon har kommit eller om någon har gått liksom. Och ju längre tiden går så minns man också de där första 5 månaderna som bara var bra. Och där man bara var lycklig att man var gravid. Och man blir liksom mer och mer tacksam för att man har bilder på honom. Det gör det också mer verkligt för en. Och ja, men det som kan vara så här, folk frågar hur många barn har du? Man bara, 3, ja, hur gammal?
Just det.
Och ibland får man dåligt samvete när man känner att jag orkar inte förklara, så jag säger bara 2 nu. Men, så det är sådana små saker, men jag måste ändå säga att jag, tack vare Marvin och min resa, både med IVF och med det som vi har gått igenom med Marvin, är så otroligt tacksam livet och allt som jag möter i livet på gott och ont. Och om jag var orädd innan så är jag ännu mer orädd nu på ett positivt sätt. Vi uppfostras ju och samhället lär ju oss att hela tiden leva efter begränsningar. Och det är ju som med sorg. Det är liksom okej att känna, det är något som jag reflekterar över, att det är okej att känna sorg länge, men det är inte lika okej att vara lycklig länge.
Intressant.
Båda är ju, de är båda lika viktiga.
Ja.
För utan den ena kan man ju inte känna den andra.
Nej.
Men när det händer, behöver vi liksom bli bättre på att fira saker som är bra i våra liv. Även om det är att vi bara handklart tvätten. För vi behöver ladda våran positiva bank med så mycket positiv energi för att kunna ta emot när det händer. För saker kommer hända, våra föräldrar blir, alltså, vi kommer möta det, det är liksom a part of life. Men det känns som att vi mer och mer, lever i liksom något som är på, att vi liksom vill vara i det som är på låtsas, för att man är för rädd för att känna det som är på riktigt. Och det har säkert med flera saker att göra, att vi mat, och det var också viktigt för mig när jag skulle berätta min historia om Marvin. När mamma frågade mig om jag ville ställa upp på en intervju, då var jag så här, fast jag vill först prata om min IVF-resa och att jag är gravid med Leora idag. För att jag vill att det som jag har varit, gått igenom och varit med om, jag och Kevin, att det ska stärka. Att när du är där och tror att du aldrig kommer skratta igen och att du aldrig kommer kunna skaffa barn för att du har gått igenom det här eller kunna leva som vanligt, det är klart att ditt normala blir något annat än vad det var innan. En oskuld tas från dig. Förr kan man säga att man ser saker på tv hem, så man bara, det kommer inte hända mig. Den oskulden är liksom borta. Det kan hända vem som helst. Den känslan gör ju också mig levande på ett annat sätt. Och att jag också har respekt och liksom så. Men det var viktigt, och det är viktigt för mig, att de som lyssnar på det här ska känna att okej, sorgen kommer vara en del av hela livet. Man kommer känna sorg för att han inte kommer ha gått i skolan. Alltså, det liksom kommer komma i olika stadier i livet, men det är ändå viktigt att man vågar leva, vågar älska sig själv och vågar vara lycklig även om sorg eller tuffa saker har hänt en. Att man inte känner att man, att det förväntas av en att man ska fastna i sorg. Jag kommer ihåg när jag var, hade tagit de där tabletterna och vi liksom, om 2 dagar ska vi föda, mina syskon var hemma hos mig. Och vi bara, vi käkade glass och bara skrattade. Och att jag, efter jag, när jag kom på mig själv, skratta kunde få dåligt samvete. Och det är något bara så här, nej, vi behöver det där skrattet. Efter jag födde honom, du vet så här, min mamma, det är mycket kräkt här i min familj. Min mamma, min store syrra, du vet Kevin, barnmorskorna kommer in. Vill ni ha glass? Alla, du vet, min mamma var hungrig och bara, jag är hungrig. Och jag bara, mamma, gå ner och köp. De bara, hon bara, nej, jag frågar dem. De har äpple här ute. Jag hämtar, det är ingen fara. Vill du ha apelsin? Du vet, gå in, du vet. Och vi sitter bara och garver, bara kollar på Loreen, jag bara kollar på min mamma, jag kollar på Kevin. Jag bara, det här är alltså glass det typ kvinnorna som har fött barn eller haft det tufft. Här sitter vi alla och käkar glass. Och det, och det var så här, att de barnmorskorna skrattade ju också. Det var liksom, det blev ett härligt minne i det tuffa. Och jag tror att vi behöver liksom ta med oss det. Att livet är på gott och ont och upp och ner, men att våga vara lyckligare längre än vad vi tror att vi måste vara olyckliga.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
När kände ni sen att, att det var läge för ett syskon till?
Det kände vi aldrig. Det kände vi aldrig. Vi bara kände, alltså, jag tror bara att Leora hade liksom blivit 10 månader. Vi bara, du vet, har fått tillbaka, alltså, en lång period av IVF och gravid så där länge med det man hade gått igenom. Det är inte ett superaktivt sexliv. Så nu var man bara, vi ska inte ligga för att skaffa barn. Vi ska bara ligga för att ligga. Och sen ligger man några gånger. Och sen mår man illa, ha ont i livmodern. Och sen blir man naturligt gravid med dig. Alltså jag kollar på den där barnmorskan och bara, ja, du är gravid. Jag bara, va? Nej. Jo. Jag bara, lyssna på mig. Nej. Hon bara vred upp den här ultraljudsskärmen. Jag bara, Kevin. Det kan vi vara med mig. Jag bara, bitch, I'm pregnant, okay? Leora är 10 månader. Det här barnet kommer alltså, du vet. Så var man typ 3:e månaden. Jag bara, jag tror att jag ska söka ett nytt jobb. Så jag sökte jobb, jag var på arbetsintervju.
Nej.
På 3, jo, jag bara, jag ska börja jobba med det här. Och Kevin körde mig den där arbetsintervjun. Han bara, hur tänker du här? Jag bara, men vadå? Man måste väl kunna anställa en kvinna även om hon ska föda barn om 6 månader. Det är i alla fall pröv på tiden. Han bara, eller där, han bara, okej, okay, gör vad du vill. Jag bara, jag kan inte vara hemma. Vad ska jag göra nu?
Mm.
Jag bara, okej, okay. Och jag kunde inte göra, ta bort det.
Nej.
Ska jag aldrig göra.
Nej, jag förstår.
Och I was blessed with Shade. För att jag ska slippa IVF.
Exakt.
Vad hände? Så inte för att typ månad 4 eller 5. Jag bara, oh, we're having a baby, I'm happy. Först var jag bara i chock. Klädde mig i alla tajta jeans och du vet, bara, nej, I'm not pregnant. Nej, nej, jag ska göra, nu ska jag börja jobba. Ja, men ingen kommer anställa mig. Jag ska bygga mitt bolag nu, ta in nya kunder och, men det har också varit sjukt nyttigt, alltså, fått mina största uppdrag när jag har varit gravid. Och jag sa det nu när jag liksom också har kommit ut på andra sidan och båda mina barn går på förskolan. Ringde jag till en av mina uppdragsgivare, du vet, på Kronfågel som jag jobbat med. Jag bara, alltså, jag måste ändå lyfta dig. Och att du ändå, du anställde, du tog ändå in mig på liksom ett ettårskontrakt när jag var typ höggravid. Mm. Och du talade inte ens, alltså, hon sa ingenting under hela liksom förhandlingen. Efter vi hade skrivit kontraktet, då var hon så här, jag ser att du är gravid, men jag antar att du är, alltså, att du vet vad du gör och att du kommer kunna leverera även om du kommer bli mamma och är gravid. Jag bara, girl, I got you. Don't you worry about
that. Det är en jävla satsningen då.
Ja, jag tycker det. Alltså, det är verkligen värt att lyfta med tanke på vad många kvinnor pratar om. Absolut. Att man möter i arbetslivet. Och jag kommer ihåg att både till henne och Sandra på Cylinder, jag ringde till både Susanne och så här, men, alltså, jag verkligen propsar er. Och de har ju anpassat liksom fotodagar och de har lagt upp arbetet att det ska passa mig med mina barn. Och de har verkligen tagit hänsyn till det. Och det, jag bara, I just feel so blessed.
Så jävla
fint. In so many ways. Men jag jobbade fram tills dagen jag födde. Och jag hade stor presslunch 2 dagar efter jag hade fött barn. Nej. Lagade mat för 60 personer.
Lägg av.
Jo. Alltså, blommorna som Kronfågel skickade till mig, de kom fram. Jag var inte hemma för att ta emot dem. Jag var redan på kontoret.
Åh, herregud.
Så jag födde på lördag klockan 12 och på tisdag hade jag presslunch.
Damn.
Men Shadei, alltså, hon kom som ett kinder, det, hon kom som det där budet som du inte visste du skulle få. Va? Ska jag få den här glassmaskinen idag? Det var så där verkligen med henne. Men det är fantastiskt. Och Shadeis förlossning var ju, alltså, den förlossningen var ju också, det var rolig. Alltså, va?
En rolig förlossning, det här ska bli spännande.
Ja, men jag vaknade på natten. Först, magen var såhär spänd hela kvällen. Vi firade våran årsdag. Och jag bara, på internationella kvinnodagen, då firar jag Kevin år. Ja. Så vi firade det, så vi hade köpt hem libanesiskt. Min mage var så jävla hård, så jag åt och gick och la mig tidigt. Jag bara, sjukt att jag går och sover. Så jag går och lägger mig vid 10 kanske. Och Kevin och Liora, de, vi ligger alla tre i sängen. Vi går och lägger oss allihopa. Kevin sover och vi lägger oss. Jag kommer ihåg att jag vaknar bara, fan, det är lite, det känns, det är lite tajt här. Jag måste gå och kissa, du vet. Så jag går på toa, så går jag och lägger mig igen. Och sen vaknar jag igen vid 3-4. Jag kommer ihåg när jag satte mig på toan, då kände jag så här, nej, det här barnet ska komma nu. Så jag bara satt på toa och bara, Kevin, ropa på honom så här. Då var vi inte lika. Och så började jag tänka på logistiken. Vad ska vi göra med Liora? Mina föräldrar bor i Västerås. Vem ska jag ringa? Så jag ringer först till min mamma. Och då är min mamma och pappa, de är så här nattugglor. Så de är vakna. Hej Marcus. Min mamma, hon, jag hör att hon står i duschen. Klockan är 2:30 på natten. Vad gör du i duschen? Hon bara, vi kommer. Jag bara, jag har inte ens sagt någonting. Jag bara, vi kommer. Jag bara, okej. Okay. Jag håller på att vakna upp liksom.
Hon kände bara, på sig.
Ja, och jag bara känner mig verkligen, jag bara, alltså det kan komma, jag måste ha någon här nu, om jag måste gå nu. Så jag bara, okej. Okay. Så jag ringer till Loreen. Jag bara, vad gör du? Är allt okej? Okay? Jag bara, nej, jag tror typ att jag ska föda. Jag har tajta verkar liksom. Hon bara, kan jag komma om 2 timmar? Jag bara, va? Skojar du med eller? Jag bara, nej, det är typ 3 minuter mellan verkarna. Så att det är bra om du kommer nu, för jag vill helst inte väcka Liora och ta med henne dit. Hon bara, jag ska komma nu. Jag bara, vad har du gjort? Nej, inget. Jag kommer nu. Sätter jag på någonting på Netflix och ligger och andas. Och bara, herregud. Och Kevin bara klappar mig på ryggen. Vill du ha? Han säger alltid, vill du ha någonting? Men jag frågar inte mig om jag vill ha någonting. Jag vill inte höra
dig. Guida mig.
Fråga inte mig om grejer. Man blir bara irriterad. Man tycker bara, jag vill prata så lite som möjligt så jag bara kan andas djupt.
Verkligen.
Sen kommer Lorena. Hej, jag bara kollar på henne. Jag bara, girl, you been drinking wine. För jag såg att hon kom med taxi också. Jag bara, okej, okay, hon är i alla fall här. Liora kommer inte vakna förrän på morgonen.
Nej,
hon är i alla fall
inte ensam.
Här. Och hon sätter sig, hur känns det, Mackan? Jag bara, ja. De, och så går jag ner på det marmorbord, så jag ställer mig och bara, vadå? Och så försöker man så här gunga lite. Jag vet inte varför man gör det, men det känns liksom skönt att gunga lite. Hon bara, gör det ont? Alltså hur ont gör det skala 1-10, Marcus? Jag bara, jag vill helst inte prata om så mycket grejer. Vi kan prata om något annat. Så jag, hon bara, har du sett den här dokumentären? Dirty John på Netflix, Marcus. Jag bara, vart är mamma? Och Loreen bara, visst, hon och Kevin började snacka nu. They just forgot about me. Jag bara andas där på golvet klockan 4.
Jag ska bara föda barn.
Och till slut, jag vet inte hur snabbt mina föräldrar körde. Girl, they got there 35 minuter. Hallå. Min mamma är överlycklig, för hon inser ju nu, den här gången ska jag vara med.
Ja.
Nu ska jag nu få jag vara med. Hej. Hur mår du? Alltså Karin kramar om mig. Jag bara, mamma, vi måste åka. Okej? Okay? Och samma dag har en kvinna blivit mördad på min gata. Så det är ju sån här CSI, du vet, sån här vita dräkter in och ut där, du vet, samla bevis. Så det var som just like a movie. Så jag bara, okej, mamma, innan vi åker jag måste duscha. Du vet, måste vara ren.
Lite.
Hon bara, jag ska duscha dig. Jag bara, okej. Så in i duschen, mamma duschar mig. Kevin kommer in, han bara, Det här är vad som kallas. Jag bara, älskling, det här är kulturkrock. Okej, okay? Så här ser kulturkrock ut, älskling, okej, okay? Hon duschar mig, men du duschar hår, shampoo. Det är bra, vi duschar håret, du ska vara ren. Jag bara, okej, okay. Så hon duschar mig. Hon hjälper mig att klä på mig. Sen när hon kommer ut säger Loreen till henne, du vet mamma att du ska vara här, jag ska följa med till BB. Hon kollar på henne bara, som två
chans.
Sen går hon bara, sätter på sin jacka. Du vet såhär barn, när de bara, jag ska gå med dig mamma, jag ska gå. Så där står min mamma med jacka, ska vi gå? Jag bara, jep, har ni packat väska? Kevin, så börjar hon prata med Kevin. Och Loreen bara, va? Jag, du får stanna här Loreen, okej. Okay? Jag ska föda barn nu, okej? Okay? Hon bara, okej, okay, hur länge ska jag vara här? Men pappa är ändå här, kan jag åka hem? Jag bara, okej, okay, gör vad du vill. Så vi åker in till BB och får sitta på mödra... Där BB Stockholm, Danderyd, har de så här mödravårdscentral, en våning ner och sen är förlossningen där upp. Så vi är där inne skitlänge. Alltså vi är där nere, jag sitter på sån här förlossningsstol och bara gungar och andas mig igenom det här. Och bara... Så bara, Kevin, jag bara, nu har det gått 2 timmar. Alltså lyssna på mig. Jag kommer föda snart. De måste ta upp mig. Mm. Du vet, när vi kommer in kanske klockan var 6. Och klockan hinner liksom bli, du vet, 10.
Mm-hmm. Va? Men du bara går omkring där,
ja,
nere,
jag liksom sitter där nere i det här mörka lilla rummet med min mamma och min man. Jag bara, alltså jag ska föda nu. Mm. Alltså jag känner att jag kommer föda snart.
Men då hade de inte gjort några undersökningar eller någonting?
Nej,
eller?
De hade kollat, ja, du är 5 centimeter öppen. Det, för det fanns inga lediga rum.
Mm.
Jag bara, men nu är jag här.
Mm.
Och i och med att jag hade den bristningen som jag hade, så hade vi gjort just en speciell det. Vårdplan. För att det inte skulle bli så igen.
Mm.
Till slut jag bara, nu, tredje gången, nu får du gå och säga att... Jag bara, annars går du mamma. Han säger inte till som vi säger till. Gå ut och säg till som du kan. Låt han gå, Markis. Jag bara, okej. Okay. Mm, ja. Det andas. Till slut hon bara, nu ska du få komma upp. Jag bara, okej. Okay. Ja, schysst. Så åker vi upp i, kommer vi in i ett rum. Jag bara, och jag födde ju inte ett vanligt förlossningsrum, Shadej. Det var också något så här random rum.
Mm.
Så jag bara, kommer in i det här rummet. Jag bara, vad är det här för rum? Vart är lustgas och alla? Vart är de? Hon bara, det är lite fullt. Så du kommer vara här, så kommer vi flytta dig in i ett förlossningsrum. Jag bara, okay, here we go again.
Mm.
Sen får jag lägga mig ner på en sån här säng. Och när jag lägger mig ner, lägger mig på sidan. Och när jag lägger upp det ena benet, då bara säger det...
Mm.
Alltså, det känns som att ett ben går av i kroppen. Jag bara, och så känner jag, det gjorde så jävla... Jag bara, där gick mitt vatten nu. För det här kommer jag ihåg.
Mm.
Så jag går in i duschen och de ska skölja av mig. Jag ser, hör bara hur det börjar rullas in grejer.
Mm.
Och så hör jag min mamma, ska hon föda här?
Mm.
Jag bara, nej. Inte igen ska jag föda. Jag ska inte föda. Jag ska inte föda mer barn efter det här. Så jag vill gärna föda i förlossningsrum. Jag bara, så min mamma kommer in, så jag säger till henne på arabiska, jag bara, ska jag föda här inne? De sa att det här bara var tillfälligt rum. Hon bara, det här kommer bli bra. De har kontroll. Jag bara, okej. Okay. Okej, okay, Kevin bara, andas, ta det lugnt. Jag hade galna verkar, men där fick jag i alla fall duscha lite.
Mm.
Och sen kommer jag ut. Och Talang är på, reprisen är på tv. Och jag bara, du måste ge mig epidural. Den här gången vill jag ha den nu så jag kan ladda om här.
Just det.
Jag vill ha epidural. Narkosläkare, jag bara, nej, jag vill inte vänta som sist. Nu vill jag ha epidural, okej? Okay? Till slut kommer narkosläkaren. Och han, de börjar tejpa. Och så tittar jag upp på honom lite. Så när han ska sätta in den här... Då tittar han på tv.
Nej, men.
Så han trycker lite för hårt. Så det bara stänker bara. Sådana här jävla med. Jag bara stänker på hela min rygg. Han bara, oj, det kom lite utanför. Skulle du kunna hämta, du vet, 1 milliliter till? Jag har ingen aning hur mycket. Jag bara, bra på tvn, eller hur? Mm. Intressant vem som ska vinna här. Och var någon jävel som, du vet, fjättade Euphoria eller någonting. Du vet, Lorens låt. Jag bara, ödets ironi, är jag verkligen på topp på det här i den här förlossningssalen. Och sen efter jag fick epiduralen blev det liksom lite lugnare. Och de ville ju att barnet skulle komma långt ner och att det skulle öppnas liksom försiktigt.
Mm.
Så de var väldigt noggranna. Så den här barnmorskan var fantastisk. Hon var väldigt bestämd och tydlig. Alltså hon pekade med hela handen på allting och var så här.
Precis som du gillar att det ska vara liksom.
Jag älskade det. Så min mamma var där inne och med Kevin, vi satt och chillade, kollade på tv. Barnmorskan satt där inne med oss, vi snackade politik. Och hon och min mamma hade så här djupa diskussioner. Jag bara, vad väntar vi på? Jag tror vi ska föda det här barnet. Det är så jag vet, att bara in, ut, pack, klart. Hon bara, nej, vi ska ta lite lugnt, vi ska kolla. Så kollar de så här, du vet, jag vet inte vad de kollar på. Jag vet inte hur mycket man kan se när man bara lyfter upp den här fina skjortan man har på.
Nej,
nej, inte än. Jag bara, nej, okej. Och till slut efter kanske en halvtimme, nu är det dags, Markis. Du kommer föda på sidan, det här barnet också.
Mm.
Jag bara, okej. Okay. Medan hon går igenom det här så kommer en sjuksköterska, barnmorska. Markis. Jag bara, ja. Hon bara, det är någon här ute frågar efter dig. Jag bara, va? Va? Det är en tjej. Jag tror det är din syra. Och hon har sin kille med sig. Han har långt hår. Jag bara... Alltså den här bruden. Hon förstår inte allvarligt. Hon tror barn de kommer från måsen. Jag bara, storken lämnar ungjävel. Jag bara, va? Lyssna. Sekunden vi säger va? Here comes the star. Glider in. Vinröda läppar. Makeup. Värsta sexiga one piece. Shamakan. Vad är det som händer i den här förlossningssalen? Det här är inte på riktigt. Jag bara kollar på henne. Jag bara. Du vet man andas. Jag bara hej hej. Och min mamma bara. Hon kom, jag ser på min mamma. Och hon vill ta min plats. Det, hon håller i den här sängen så hårt och min hand. Mm-mm. Jag känner inte henne. Jag ska inte kolla på henne. Jag bara,
ni vet att hon ska bli utbytt.
Hon bara, är det dags att börja krysta mackan? Alltså vi ska precis börja push this baby out. Jag bara, ja. Det är lite så här. Hon bara, är det lugnt då? Och så frågar hon om hennes kille kan komma med. Jag bara, kan jag bara kolla på mig? Jag bara, hur bara kommer jag bara... Vad ska han göra här inne? Och det här var det fantastiska. Den här barnmorskan, hon bara, har ni hälsat färdigt? Loreen bara, va? Har ni hälsat färdigt? Hon bara, ja, då måste vi tyvärr be dig lämna. Min mamma, hon bara, skönt, jag slapp. Jag bara, kolla på henne. Jag bara, åh, gud, awkward, stackars Loreen. Hon ville verkligen vara med där inne. Ja. Jag bara, sorry girlfriend, there ain't no room for you. Läppstift,
sprita dina händer liksom.
Hon tjena man kan. Hej. Ja, här ligger man med cookie rakt ut och ska, huvudet är på väg ut här, men det är lugnt. Hon bara, ah, okej då Maka, jag är här utanför, jag tar någonting och käkar. Jag bara, do so. Vi ses om 30 minuter.
Ta hand om dig.
Hej då. Och sen, alltså det var en fantastisk förlossning. Samspelet mellan mig och Kevin, det var verkligen on point. Alltså min, jag kommer ihåg att jag tittade upp. Min mamma bara, du vet, jag är ju född muslim, så hon bara, du vet, pray to God. Det var, man bara hör henne. Du vet, hon bara, Marcus, jag tror barnmorskor, de kollat på mig, du vet, de tror jag är konstig. Jag bara, nej mamma, vem bryr sig, gör din grej. Och så kom jag, och Kevin var, han var så närvarande. Han verkligen, du vet, allt som barnmorskorna sa, men jag lyssnade bara på Kevin. Och han verkligen guidade mig i andningen. Han var verkligen med. Och jag kommer ihåg någon, de bara andas. De bara andas så här, du vet. Man ska andas och lyssna på sig själv så i 30 minuter. Alltså, till slut man bara, jag kommer ihåg att jag bara bröt ihop och började garva. Jag skrek till och med någon gång, andas jag rätt eller vadå? Du, jag är jättebra. Jag bara, okej, okay, okej. Okay. Och varje gång huvudet var på väg ut så tryckte de det tillbaka in. Och det var också en sån sak. Jag bara, fan, trycker ni tillbaka
huvudet?
Kan det bara få komma ut? De bara, vi gör det för att det ska bli bra. Jag bara, okej, okay, okej. Okay. Mm. Men de gjorde det. De hade verkligen tagit hänsyn till min tidigare förlossning och det som hade hänt. Mm. Och deras samspel mellan dem och Kevin och sen mellan mig och Kevin, det var fantastiskt. Alltså min mamma har ändå fött 7 barn. Hon bara, det här är den absolut finaste förlossningen jag har sett. Hon bara, samspelet mellan er, hon bara, alltså det var så harmoniskt, det var lugnt, det var inte så kaosartat, det var närvaro, barnmorskorna hade sån kontroll, sjuksköterskorna, alltså det var verkligen fint. Och jag tror jag såg det ett stygn liksom.
Ja, vad skönt.
Nu, alltså en vecka efter Leora, då kunde jag knappt stå upp. Det kändes som att allt skulle ramla ut. Shadej, jag jobbade ju 2 dagar efter.
Just det.
Så att jag kommer ihåg när hon satte på, tände vet, efter Shadej kom ut. Det var också konstigt. Man bara, hon ser inte ut som Leora. Man förväntar sig att det ska komma samma unge. Man bara, what up Shadej? Hon bara... Kolla på Kevin, jag bara, det här är läskigt. Ett är okej, 2 jag vet inte. Men hon var samma, ammade direkt. Jag kommer ihåg, med Shadej ville jag bara åka hem. Mm. Men Leora var ju typ kvar 5 dagar liksom. Jag bara, de brukar åka hem nu, jag tror inte det. Jag känner mig riktigt trygg här. Jag måste ställa lite frågor, eller lite mer att fråga. Men med Shadej, alltså, när jag födde Leora, då bodde jag liksom på sjukhuset. Men Shadej bodde jag hotell. Jag tyckte inte det var så nice. Jag vill gärna vara i den där sjukhusmiljön och känna kanske deras närvaro. Nu så här, väntade man på att de skulle liksom komma i sin runda. Och då ska man fråga allting som man ville liksom fråga då. Ja, men det var olika upplevelser, men jag kände ju när jag födde Shadej att jag visste vad jag gjorde liksom. this I know. Så att
ja. Men jag tänkte på förlossningsskadan, den som ändå var vid din första, eller ja, det är den andra förlossningen om man ska vara ärlig. Har du haft några problem om det liksom?
Ja, jag fick alltså första månaderna var det okej, men sen där andra, tredje månaden, då fick jag, alltså jag fick sånt kramp, alltså i anus, så att varje gång, alltså det enda sättet att beskriva det på var att varje gång jag gick på toa, det kom med en smärta, en krampande smärta i anus. Det var som att typ bli våldtagen i rumpan, typ 8-9 timmar. Och det fanns liksom ingenting, ingen kunde hjälpa mig.
Nej.
Käka laxermedel, jag bara, ska jag göra det hela livet?
Ja,
så det var egentligen graviditeten som kom när jag blev gravid. Det var en av de sakerna som försvann.
Aha, okej.
Okay. När jag blev gravid, då bara...
Och sen har inte det kommit tillbaka?
Liksom. Nej, och jag har fått mycket så här mejl och meddelande på så här, vad gjorde du? Jag bara, alltså vet du, jag träffade så många läkare. Först trodde jag ringde dem, bara, ni har sytt mig för hårt.
Mm.
You stitch this shit up too tight. För att, men tydligen när man föder barn och det man har, jag hade sånt högt tryck för att det gick så snabbt, så kan liksom den där pressen som blev, det kan liksom, jag vet inte hur jag ska förklara, men kroppen kommer liksom ihåg det, och nästa gång det kommer något som trycker emot, då är det som att kroppen skyddar sig själv. Så har jag uppfattat det, men jag ska inte leka läkare, för att jag, det enda som jag fick var att jag skulle käka laxermedel.
Ja, det är ju inget jättebra svar direkt.
Nej, hur länge ska man göra det?
Exakt.
Ja, vissa kan göra det i flera år. Jag bara, men hur bra är det för magen?
Mm, precis.
Och immunförsvaret, och alltså liksom, allt styrs ju från det. Det känns inte helt optimalt att jag ska behöva...
Nej, verkligen inte. Herregud. Känns äta yoghurt som en lösning, och sen dricka. Liksom.
Ja, exakt. Så att, det fanns liksom ingen... Det finns, de pratade om att man kunde ge botox, men då kan också effekten bli att man blir för slapp, och då får man problem åt andra hållet. Man bara, okej, så antingen ska jag känna så här eller gå och bajsa på mig som vuxen. Hur känns det? Så det var liksom, det är synd att det inte finns mer hjälp
verkligen
för kvinnor att få i de här situationerna. Och det enda stödet man kan få, det är sånt som vi hittar på.
Exakt.
Och som vi har testat.
Och
vi
är forskare på vår egen kropp.
Liksom. Ja, man bara, jag testade det här, testa om det funkar på dig.
Exakt. Nej, det är faktiskt katastrof att det är så dåligt.
Alltså, det var så jobbigt. Om jag typ skulle göra Nymo, då kunde jag skita, alltså det jag var så här, okej, men jag kan inte gå på toa nu, för då kommer jag inte kunna gå och göra jobbet. Alltså,
nej, just det. Jag ska jobba, att planera det så liksom.
Runt det. Det var jätte konstigt. Och då hade jag, hade ju Liora som var liten. Jag ammade henne. När jag hade så där ont, då kunde jag inte ens sitta, inte ens om jag satt på mjukt kunde jag sitta. Ska man ligga hela tiden? Jag bara, nej, då går jag inte heller på toa.
Nej, exakt. Oh, fan vad jobbigt. Gud vad skönt att det löste
att det
sig för själv. Men du, vilken otrolig berättelse.
Hela resan, va?
Det är, jag är väldigt glad och tacksam att du ville dela med dig.
Tack för att jag fick komma hit. Att du ville lyssna.
Tack. Tusen tack Marquise Tainton för att du så öppenhjärtigt ville dela med dig av dina tankar och erfarenheter. Jag kommer leva på det här vackra samtalet länge, länge. Stort tack också till dig kära lyssnare för att du tagit dig tid och hakat på oss idag. Missa nu inte Barnet går också, för där kommer ju också Marquise snart dyka upp igen. Ha nu en riktigt härlig dag, och glöm inte att Vattnet går också finns på Instagram och Facebook. Kram!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.